Ja, det här mötet är ju till för också boksläpp. Det är ju annonserat boksläpp här ikväll. Och jag tar det först och kommer inte att tala så mycket mer om det sedan, utan har en predikan istället. Ja, den här nya boken heter Väckelserop till Guds folk. Och det var någon som läste manuset, och det är 16 kapitel i den här boken. Han tyckte att jag skulle predika över vart och ett av de här kapitlerna. Men det ska jag inte göra. Men det budskapet jag ska predika idag är i linje med detta, och kan man säga är en sammanfattning till varför den boken skrevs. Jag hade börjat på en ny bok och hade en viss inriktning på den. Men så tog jag en liten paus och så här, och var bedjande och la mig faktiskt på soffan där i vardagsrummet, och då bara kom titeln direkt, och jag blev jätteglad, och jag blev jätteglad att det blev en annan inriktning än den jag hade liksom börjat tänka på. Ja, jag vill mena att den här boken är angelägen för oss som Guds folk, och inte minst till ledningarna i församlingen, att de finge läsa den här. Nu är det ju så att jag har tagit hem ett ganska stort antal böcker. Och cirka priset är betydligt mer än den här boken faktiskt. Och priserna där ute har jag lagt ett blad där priserna står. Och du kommer ner i en väldigt låg summa om du tar två började och sedan tre, och tar man 10 så är det verkligen ett riktigt hopp här ner. Och tänk att många kunde köpa just 10 och dela ut till de som är med i styrelser och till de som står i andlig ledarskap utav något slag. Då gör ni en insats. För om det ska bli en förändring så måste den börja i församlingen. Och i regel så är det också så att om det inte börjar i församlingsledningen, för de predikar ju och påverkar församlingarna, så blir det inga förändringar. Och det är förändringar som just är det stora behovet, och som jag vill belysa i den här boken. Och att vi är villiga att göra de förändringarna som behövs för att den helige ande ska få ta över igen i församlingarna. För det är den helige ande som behöver verka i församlingarna. Och jag ger flera exempel på hur man nu har förhindrat den helige ande. Och jag kanske till och med tar upp detta då här i predikan. Så att nu har vi en möjlighet, och vi behöver se en förändring. Varför behöver vi det? Jo, därför att under flera år, under flera årtionden, nej, inte årtionden kanske, men nästan 2 årtionden, så har det i snitt lagts ner en frikyrka i veckan. Hörde ni? En frikyrka i veckan i snitt, år efter år pågår det här. Och det beror på också, det är ingen tillväxt. De flesta församlingar har ingen tillväxt utan en minskning. Och jag läste här i en debattartikel utav en ganska känd ekumeniapastor som skrev en debattartikel i tidningen Dagen här i veckan. Medlemssiffrorna minskar, och ytterst få församlingar upplever att ett kontinuerligt andligt skeende där människor kommer till tro. Ytterst få, ja. Och där kan vi nog konstatera att här kan det gå åratal utan att en församling ber med en enda människa. Det är ju naturligtvis att gå mot en utplåning på det sättet. Och ska det här till, så har Gud svaret, tack och lov, en förändring. Och det är bara frågan om vi vill ta emot det Herren vill säga av förändringar. Och jag skriver alltså om detta. Och det vore det bästa vi kunde göra, så är det att verka för detta. Var och en, vi som är samlade här och du som lyssnar där, om vi ställer oss i den tjänsten för att få se en förändring. För nu har vi hållit på och kört, som man säger, i samma hjulspår under många år. Och ingen tillväxt, ingen väckelse och ingen förändring. Och det är ju så att som han sa, vårt stora snille, nu tappade jag det också, då kanske jag inte ska citera han, ja, det är ett av de mest skärpta hjärnor som har gått på den här jorden. Det var han som höll på med matematik. Tänk att jag tappade det. Einstein. Ja, tack Einstein. Han sa att upprepa en sak gång efter annan och tro att det ger ett annat resultat, det är dårskap. Och så är det. Att hålla på och upprepa detta som inte har varit en framkomlig väg, det är inte fruktbärande. Det borde få oss att fråga efter nya vägar. Ja, det var detta om boken. Nu ska jag läsa här ifrån den här boken som är Guds tilltal. Amen. Och jag ska läsa här ett direkt tilltal ifrån Jesus som berör oss allihop. Och när Jesus talar, då borde det vara självklart för oss att lyssna. Och det här, det gäller inte bara den församling som han talade till här i uppenbarelseboken, Laodikea församlingen, utan denna är också ett budskap till våra församlingar i Sveriges land. Och inte minst med tanke på att vi lever i verkligen i den yttersta utav den yttersta tiden, så är detta budskapet. Och varför säger jag det? Jo, därför att det är 7 sändebrev till 7 olika församlingar i mindre Asien. Och det är ett budskap ifrån Herren. Och det här, detta säger också många bibellärare, stora bibellärare och sådana som skriver böcker och lägger ut texterna ifrån uppenbarelseboken, så kan de se att det här är en profetisk teckning ifrån den allra första tiden då detta brevet skickades ut i slutet på det första århundradet på 90-talet och fram till den sista församlingen i som finns kvar på jorden innan den får flytta hem till Herren. Och då så ser man i dessa sändebrev att detta motsvarar ju tidsepoker i den kristna församlingens historia. Det visste man ju inte då. Men nu när vi läser kyrkohistorien och så läser de här, så ser vi hur väl detta stämmer. Och vi som lever då här i den sista tiden och dess budskap som är alltså då skrivet till församlingen Laodikea är ju då inne i den tidsperioden där just det budskapet som står i den brevet till den församlingen har en särskild aktualitet just till oss. Och jag önskar att detta skulle predikas i Sveriges land, i varje frikyrka. För då skulle vi kunna få pröva oss och inse den fattigdom som Jesus avslöjar här till denna församling. Och han kallar oss då till omvändelse. Men det är ytterst sällan att vi hör några predikningar från det avsnittet. Och det är alltså då i Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet. Och från vers 14. Och lyssna då noga, för det är Jesus som talar. Ja, så det går inte att sitta och tänka på annat och inte lyssna. Är det någon gång, säger sig själv, som vi ska lyssna, så är det när Jesus talar. Annars kan det gå hur som helst med våra liv. Då säger han så här. Uppdraget går till Johannes. Han får uppdraget att skriva ner det. Han lydde. Skriv till församlingens ängel i Laodikea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skylla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Tack käre Jesus, att du talar därför att du älskar oss. Och du tuktar oss därför att du älskar oss. Så säger du här i det här ordet. Du belyser det som ska bort ifrån oss. För att vi ska få vinna den andliga rikedomen. Och därför ber jag att du kallar på oss och knackar på våra hjärtan och knackar på våra församlingar i Sveriges land idag. Så som du gjorde här med denna församling i Laodikea. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen. Jesus, han presenterar sig så här. Så säger han som är amen. Och bara detta gör att det blir en auktoritet. Amen är samma ord som vi använder ju ofta amen när vi har slutat att bedja. Och det betyder ju egentligen så är det. Och det är samma ord som det var översatt i Svenska folkbibeln, men sannoligen, sannoligen så är grundtextens ord likadant. Så att när Jesus då säger här sannoligen, så är det sant. Det är amen. Det är ingenting att diskutera. Och det är därför som vi måste ha sådan respekt för detta sanna ord. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. upphovet till Guds skapelse. Oj, vilken auktoritet. Kan inte finnas större. Gudomlig auktoritet. Ja, och gudomlig klarsynthet presenteras här. För så börjar budskapet, jag känner dina gärningar. Ja, ingenting kan döljas för Gud utan allting är uppenbart för Gud. Så om vi försöker dölja det så ska vi veta att han som har ögon som eldslågor, han ser det. Och han konstaterade andliga tillståndet då i denna församling. Och här behöver vi pröva oss allesammans och vår församling och hela församlingens alla församlingar i Sveriges land. Ja. Och jag säger det här inte för att vara negativ på något sätt. Utan jag säger det här därför att jag är bekymrad över den andliga situationen. Och det borde man väl vara med tanke på det jag har sagt innan. Med bekymrande över detta och nöd för den andliga situationen. Och det är väl där också det börjar. Att vi har nöd och vi börjar bedja och vi verkar för en förändring. Och då om vi gör detta så ska vi veta att Herren är med oss. Och så kom budskapet, du är varken kall eller varm. Ja, käre gode Gud, det här är ett budskap till den yttersta tidens församling. Och jag ska också, jag tog med några utskrifter här från betydligt större bibellärare än jag här. Ove Lindeskär i boken Jesus och hans återkomst, han skriver där. I den yttersta tiden, där vi är alltså, kommer församlingen att präglas av den fattigdom. Den andliga fattigdom alltså. Rikedom har vi väl. Materiellt fina kyrkor i miljonklasser. Men den fattigdom som fanns i församlingen i Laodikeia. Det är vad som kommer att prägla det här. Men han skriver också att det finns hopp. Och det fanns hopp här om man vände om. Och det är detta Jesus säger här. Omvänd dig, läste vi här ifrån budskapet till den församlingen. Ja, för vi lever i ett avfall som saknar motstycke. Och det skulle man kunna bara ta en enda predikan för att ge exempel på det. Men då har jag en annan andlig auktoritet här, Ole Hallesby. Han säger, i alla händelser kan vi, inte i kyrkans långa historia, påvisa något avfall som till närmelsevis kan mäta sig med det som vi upplever. Våldsamt, förstår ni. Det som sker i vår tid, menar han, har vi aldrig sett tidigare. Och det, bara det borde väl få oss att vakna upp. Så att vi inte är avfällningar på fel vägar. Ja. Men, kall eller varm. Och så förvånansvärt säger Herren då till denna församling att jag skulle önska att du vore kall eller varm. Ja, då fick jag gå till ännu en verkligen bibelutläggare, prästen Peter Fjällstedt, som skrev kommentarer till både gamla och nya testamentet. Och jag har hans tre band där hemma. Och när jag känner att jag behöver få tag i innebörden så går jag ofta och plockar ner de här stora Fjällstedtsbanden. Och han säger här, när det gäller just detta som Herren säger om varm eller kall. Vore den varm stod det väl till. Den saken är ju självklar. Men däremot, vore den kall så kunde den lättare övertygas om sitt beklagansvärda tillstånd och komma till rätta med det. Det är visdom, andlig visdom. En kall församling som är precis så här där det inte finns något. där bör man ändå kunna känna igen att det här är ju galet. Ja. Och det är när man då inser detta behovet som man då kan förändra det. Men det här ljumma tillståndet, att man är nöjd med det tillstånd som man har. Inte för att man förnekar Jesus. Nej, man sjunger lovsånger, man sjunger sånger, man har predikningar. Ja, man har en församlingsverksamhet som pågår vecka ut och vecka in. Men hur är det med värmen? Hur är det med den andliga rörelsen? Det är ju det handlar om. Och det värsta är i Sveriges land, inte minst därför. Vi brukar ju toppa när det gäller att man har märkt sekulariseringen i de olika länderna. Så ligger vi där på toppplats eller på andra tredje möjligtvis. Men många gånger då att man säger att Sverige är mest sekulariserat land. Och det är klart att den här sekulariseringen har ju inte bara funnits i samhället. Utan den tränger ju in och vill. Sekularisering betyder förvärsligande. Om någon inte visste det. Så vill detta förvärsligande trängas in i församlingarna. Och det är det vi har sett. Jag vill inte vara negativ och jag förstår om ingen ropar halleluja och ni behöver inte göra det, men jag hoppas ändå att vi tar till det budskapet, för det handlar om andligt liv. Det handlar om död eller undergång faktiskt. Det är därför vi behöver rannsakande budskap, och kunde Jesus tala sådana rannsakande budskap så borde väl vi kunna göra det som predikar hans ord. Vi är ju kallade att vara hans efterföljare. Inte att vara några vindflöjlar som passar in i samhället. Blåser vinden så, ja då gör vi det. Och blåser den däråt, ja då talar vi åt det hållet. Vi kan anpassa oss. Politikerna kan fröjda sig över att vi ändrar Bibelns klara budskap. Men i himlen är det sorg över att vi gör det. Vi måste vända om ifrån den här förvärsligande och detta som tränger in. Jag ska inte ta något exempel, men ni förstår nog alltså. Det som fullständigt har varit onaturligt, även i de profana samhällena i den världshistorien, har nu börjat legaliseras. Så att man först i Svenska kyrkan och nu in i frikyrkorna har börjat med detta. Detta strider emot det naturliga. För det första säger Paulus det. Det strider emot hela kyrkohistorien. Och det strider emot hela världshistorien. Ja. Hur kan vi då förändra oss i vår tid och släppa in det? Det finns bara ett svar. Och det stavas A-V-F-A-L-L. Det är det handlar om. Försök aldrig att försköna det jag antytt om här. Och är det någon som inte begriper vad jag antyder, så handlar det om att viga samkönade par. Vi fördömer inte homosexuella. De är välkomna hit. De är välkomna till Jesus. Men man får ju också ta på sig korset. Att följa hans ord och vara efterföljare. Så det är inte något som helst angrepp på homosexuella. Utan tvärtom, om du är homosexuell så vill jag välkomna dig till Jesus. Du är så välkommen, det ska du veta. Han tar emot dig och han kommer att göra den här omvändelseprocessen så att du får andra värderingar. Du vill inte hålla på med det du har gjort innan. Därför att den heliga ande överbevisar om synd. Det är rätta ordet för detta. Och man kan aldrig kräva det utav ofrälsta, naturligtvis inte. Vi kan inte göra det ute i samhället. Att nu måste ni höra upp med så homosexualitet. Men vad vi kan kräva och vad vi ska stå upp för, det är att det inte kommer in i Guds församling samkönade äktenskap. Men homosexuella som enskilda. Och när man blir född på nytt utav Guds ande, då förvandlas ett synsätt. Då får man just den där ögonsalvan. Så att man ser. Och man ser i Bibeln. Det är ju bara att läsa Bibeln innantill. Det behövs bara så pass mycket ljus så att man kan läsa vad som står där. Det går inte på annat sätt att förändra det. Men det bästa då med denna budskapet här i Laodikeia är ju att det här var inte normalt. Och detta förklarar ju Herren också. Ljumhet är det mest onaturliga som kan prägla ett kristet liv eller en kristen församling. Ja, det är då, ja. Men då kan vi ju jämföra oss. Ja, jag hoppas att det här budskapet kan ta, att vi kan ta till det. Men vad vi gör, vi är ju inte att jämföra oss med bibelordet, utan vi jämför oss med olika församlingar. Ja, vi är inte sämre än någon annan församling i den här stan. Vi är inte sämre än någon annan. Och så jämför man sig och så godkänner man den standarden som de allra, allra, allra flesta församlingar har. Och så tar man det som en inteckning för att man är rätt. Det kan finnas få undantag, men de är väldigt få. Och som någon sa eller skrev till mig, att säg vad det är väckelse i Sveriges land och jag åker genast dit. Kan ni peka på en plats där man har väckelse? Ja, då är jag också villig åka dit, för jag vill bli nedsmittad av denna väckelse. Men det är ytterst få undantag. Och då när alltså ljumheten har blivit standard. Det är ju det. Vi brukar tala om standard. Ja, det finns standardmått och det här är det som betraktas. Och det är, standard kan man översätta med ordet normal. Det är det normala. Det är standarden. Och om ljumheten är standarden, då är det ju ute med oss. Vi kan ju naturligtvis aldrig dra hela församlingen över en kam. Det finns alltid de brinnande bröder och systrar som lever i verklig väckelse. Och det säger Jesus när han talar till Laodikeia församlingen. Om någon hör min röst. Ja, om en hel församling är ljum. Men Jesus, han tänker, om det är bara någon som hör min röst, om någon, tänk att det var så dåligt. Så han sa, inte några ens, men det fanns kanske också där, och det finns i våra församlingar, och det finns hopp om någon hör min röst. Och låt det bli ett personligt tilltal, att vi tillhör den skaran som är någon som vill höra vad Jesus säger. Om någon hör min röst, ja, då ska han gå in och hålla måltid. Ja, tänk att ha måltid med Jesus. Och där har vi i bönestunderna och när vi läser bibelordet. Jag upplever det som den andliga måltiden. Och han serverar. Fast det är gamla rätter. Det är ju de här, det är inga nya skrifter. Men plötsligt så smakar det så jättebra. Det är nytt ljus. Oj, 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 att jag inte har sett detta. Och så andens närvaro. Det är att hålla måltid med Herren. Halleluja. Ja. Ni önskar nog att jag ska sluta så ni får duka fram er måltid här själv. Och bedja och läsa skriften. För det finns ingen som kan undervisa så som den helige ande. Det finns ingen sådan glädje som jag har känt när anden ger ljus över ordet. Istället för att jag sitter och lyssnar på en människa som kan göra det också. Men när anden själv är den stora läraren, då är det välsignat. Men får då den heliga ande något utrymme i våra församlingar med tanke på att han är hjälparen? Ja, hur är det med detta? Jag tar med några skrämmande exempel jag har mött på de sista veckorna här. Där Herrens ande är, där är det frihet, heter det. Ja. Ja, så är anden där, så är det frihet. Ja, hur är det med friheten? Den begränsas mer och mer. Det ringde mig bara för drygt en vecka sedan, pastor. Han kom till en församling, jag säger inte vilken eller vilket sammanhang. Han skulle predika där så som gästpredikant. Fram slänger då mötesledarna, om det var pastorn, ja det var pastorn, han sa: här har vi mötesprogrammet och din predikan, den är 17 minuter lång. 17 minuter och den ska sluta. Och så stod tidsangivelsen, det var inte ens jämna 5 minuter utan det var på minuten. Den här pastorn har upplevt väckelse. Han kunde genomskåda det här. Han sa: skojar du? Sa. Jag hade varit för 10 år sedan så hade man trott det hade varit ett skämt. Predika 17 minuter, säger amen sen. Så han sa: skojar du? Nej, det gör jag inte, menar han. Ja, då får du predika själv, sa han. För jag kan inte stå där, utan jag måste ju predika det budskap som Herren har gett mig. Och det kanske tar 18-19 minuter, och det kan ta 20, och det kan ta mycket mer. Det handlar inte om att ställa in detta. Men nu, och det här är inte enda exemplet, för jag har hört en annan stor församling, det har man körschema. Så man har särskilda personer som är tillsatta för att köra igenom schemat med lovsång och pålysningar. Och så här så står tiderna också angivna. Det kändes jobbigt bara att tänka den tanken. Och att jag skulle nu att jag skulle se någon skärm här, att nu har du 1 minut på dig. Ja, käre Gud. Hörrni, detta är katastrofalt. Och det är en av orsakerna. Och jag tar ju med lite citat här ifrån andra som är betydligt mer använda av Gud. Och jag ska ta här ett litet avsnitt ifrån en väldigt andlig auktoritet, en pastor som nu är hemma hos Herren, men var verksam på 1900-talet i Westminster Chapel i London. Han höll bibelstudier, ingen sång, ingenting, fredagkvällarna. 1500 lyssnade. Jag har varit i kyrkan, det är 2 såna här vad heter det, balkonger, stora och framåt och så här. Och där stod den Martin Lloyd-Jones och la ut bibeltexten. 6 år över Efeserbrevet och 12 år över Romarbrevet. Han hade aldrig någon inbjudan till frälsning som vi brukar ha. Människor satt i bänkarna, tog emot Jesus. För det var en sådan överbevisning. Det var ordet som hade framgång och det var ordet som han predikade. Han var oerhört klarsynt. Och han har skrivit massor med böcker. Och då så skriver han i boken Revival: jag vill tala om för er varför kyrkan är som hon är idag. Det handlar om förtröstan på följande former. För det första, beroendet av studier och lärande. Det handlar om att folk har börjat säga: vi är nu mer utbildade. Självklart vill vi inte ha det slag de hade under århundraden med Whitfield och Wesley och så vidare. De levde i väckelse. Skulle inte det kunna duga? Nej, det var min kommentar. Allt har blivit lärt och vetenskapligt med filosofiska predikningar. Förlitande på mänsklig lärdom, kunskap och visdom är en av huvudorsakerna som och förklaringen till kyrkans tillstånd. Ja, hur rätt är det inte? Vi har, jag tror inte det är ens 3 års predikantutbildning eller pastorsutbildning, utan det är 4 och kanske ännu mer. Och man får lära sig, och man studerar och man håller på. Men man får en väldig lärdom här uppe i huvudet. Och man förtröstar på den, och resultatet blir i regel väldigt andefattigt. För att man gör ju det på grund av sin väldiga lärdom. Men tänk, Paulus, han säger så här: Guds rike består inte i ord utan i kraft. Det är det. Tänk om alla hade fått lära sig bedja under några år och söka Guds kraft och nådegåvorna. Då hade det varit annat. Nu söker man den mänskliga kunskapen. Sedan för det andra, naturligtvis, förtröstan på organisation. I de senaste 100 åren har kyrkan multiplicerat sina organisationer och institutioner på ett sätt som aldrig har gjorts tidigare i all hennes historia. Allt är organiserat, uppdelat i grupper, åldersgrupper, allt annat. Allt är perfekt organiserat. Och ändå, titta på kyrkans tillstånd. Den som så förlitar sig på organisation. Vi känner igen detta. Tänk vad det är organiserat. Ända ner Men har det gett några resultat? Nej, men vi har en fin organisation. Vi har en fin församling. Vi är verkligen... Men vad är resultatet? För det tredje, man förlitar sig på sina egna aktiviteter. Så länge de är upptagna, sysselsatta och jagar med aktiviteter, så tror man att enorma saker ska hända. Ja, känns inte det igen? Du kan titta i ett församlingsblad. Man har aktiviteter hela veckan lång. Alla möjliga former. Men tittar man då på bönesamlingen, som inte är en aktivitet utan en kontakt med den levande guden, ja, då hittar man några få. Om det överhuvudtaget finns med i programmet att det ska vara bönesamling. Så långt har det gått. Det viktigaste har fått en undanskymd plats. Men man tänker, tänk vår församling. Åh, vad vi har aktiviteter. Och man rusar från den ena till den andra. Man frågar inte om det ger några resultat. Nej, man förtröstar på aktiviteterna. Och det är det mänskliga. Vi ska ha Gud till förtröstan. Men vi måste lära oss än en gång mer skillnaden mellan jagande med aktiviteter och att Herrens hand, att den är mäktig. Det är skillnad. När Gud agerar och när människor inser att den levande guden är bland dem, blir de ödmjuka. Rapporterna handlar inte om vad människor har gjort, men om vad Gud har gjort. En väckelse ödmjukar alltid människor och gör att de inser de inte kan göra någonting, och fyller dem med en känsla av vördnad och av Guds fruktan. Och detta är frånvarande från oss, säger han. Ja, det var verkligen ett rannsakande budskap. Det var i alla fall inte mitt budskap, om ni vill klaga på predikan. Utan detta är en av världens största predikanter som fick en världsvid tjänst sedan och skrivit, som sagt, väldigt mycket. Som är hyllad och som man har respekt för. Ja, nu har jag ju sagt att vi är fria här att hålla på, inte efter något körschema, så jag kör väl lite till då här. För det finns mer, annars kunde man ju styckat upp det i 2 predikningar, men man vet aldrig när den sista är. Och därför så är det ju så här att kör man ett körschema, om man inte har med någonting utrymme för den heliga ande att verka, då kommer ju naturligtvis inte den heliga ande att verka. För han finns ju inte med hos dem som har planerat, utan man ska köra sitt program. Och då finns ju inte heller det utrymme för nådegåvorna. För anden verkar ju genom nådegåvorna. Och det är ju så underbart. Det är ju då det händer någonting. Och nu ska ni få höra. Det här är exempel som jag har fått på de sista veckorna. Då var det en som har profetians gåva. Han brukade profetera i församlingen. Och vi vet ju vad välsignat det är att få höra Herren tala. Man kom till honom och sa att du får inte profetera mer nu. Och nu handlar det inte om någon som var vilsefaren eller som talade i köttet, utan det var en som hade profetians gåva. Och jag bara längtar efter profetiska budskap och profeter i våra församlingar. Men det sa man nej, nu får det vara slut på det här. På en annan, det här är relativt ganska stora församlingar, så sa man till en som hade kunskapens ord. Han hade fått den gåvan, han uppenbarade sjukdomar, där finns den sjukdomen och där finns den och så vidare. Och så bad man för det. Så sa man till honom och han blev ju naturligtvis väldigt ledsen. Du får inte hålla på och uppenbara sjukdomar längre. Ja, ska de sitta där sjuka då? Vad jag längtar efter. Både de här nådegåvorna och många andra skulle få verksamma. Det skulle ju förvandla våra möten ifrån några mänskliga samlingar till gudomlig rörelse. Ja, och när det gäller helbrägdagörelse så hörde jag också det alldeles nyligen också. Då var det en kvinna där, frälst. Hon fick uppleva ett mirakulöst helande. Hon var ju naturligtvis glad för detta och ville vittna om det och ge Herren äran. Jag har blivit helad ifrån detta. Det är fantastiskt. Då sa man till henne i församlingen: du får inte vittna om ditt helande i församlingen. Ja, man tar sig upp på handen. Ni förstår hur långt avfallet har gått. Ja, det kan ju finnas sjuka då som skulle, ja, hur de nu skulle känna sig eller vad de menade. Om de skulle känna någon fördömelse. Ja, men alltså, den kvinnans vittnesbörd, vad hon har upplevt, kunde ju bli att styrka tron då hos de som var sjuka. Nej, mänskliga hänsynstagande. Fall det sitter någon där och tar illa upp. Ja, det, vi kan inte räkna med några helande längre om det ska vara på det sättet. Och det hörde jag. En som har forskat i pingströrelsen på Nyhem, han sa det. Det finns två saker som inte förkunnas längre i det sammanhanget. Det är helbrägdagörelse och Jesu återkomst. Och det hade han inte behövt forska efter, för det kunde jag sagt direkt. För om de här områdena är det totalt tyst i princip. Undantag finns ju naturligtvis, men det är det som är det normala och standarden. Ja, här står Jesus utanför församlingen. Ja, men det är ingen som vill höra. Nej, vi tror ju på Jesus. Och en och annan gång så kan vi använda hans namn. Men helst talar vi ju om Gud. Det har uppstått en sådan debatt också i ett av samfunden. Att man inte i sin förklaring skulle ta upp namnet Jesus. Utan tona ner det och istället tala om den treenige guden. Gud är anpassning hela tiden. Ja, och då kan man ju fråga sig. Finns det någon plats för den heliga ande, har jag frågat. Om man styr upp det på det här sättet, det blir mänskligt. Finns det någon plats för Jesus då? Får han utrymme? Ja, det är inte så självklart, för vi ska ju predika Jesu ord. så om det vore ju livsfarligt att om Jesus sa att nu vill jag komma och predika här i församlingen. Han kommer ju inte naturligtvis att göra det. Men han kan använda någon tjänare som gör det och som predikar Jesu budskap. Den han kommer förmodligen bara en gång till den församlingen. Därför att han predikar Jesu budskap. Så därför så kan man ju inte skydda sig bakom att ja, Jesus är naturligtvis välkommen. Ja, men predika då hans ord. Tänk vad Jesus predikade om helvetet. Han talade mer om helvetet än om himlen. När hör ni någon i våra frikyrkor predika om helvetet? Ja, men det skulle man ju få säga. Ja, du får ju predika vad du vill, men inte om helvetet. Nej. Läs Jesu ord om skilsmässa och omgifte. Hör man aldrig predika så. Läs Jesu egna ord. Det är inte mina. Jag dömer ingen. Jag bara läser ordet. Ja, det är ju absolut inte någon som predikar om. För nu är det ju full kaos. Det är samma som det är ute i världen. Den sekulariserade världen. Den finns nu likadant. Det skiljer ytterst få procent snart. Snart är man lika nere på den nivån. Ja, så det fick man ju säga till Jesus. Ja, och så det här med tidens tecken, det ska du ju inte tala om. Det kan ju folk uppfatta att du kommer snart. Och det var ju därför han gav för övrigt tidens tecken. Ja, och tänk så mycket som Jesus talade om i den sista tiden och sin återkomst i Matteus 24, 25. Där han då visade på hur det skulle vara. Nej, då tar man bort detta också. Och det är ju borta, det hör man inte. Ja, och sedan där Jesus säger, här får jag ta ytterligare ett exempel. Han säger så här när han kommer, då ska en ryckas upp honom till mötes och en ska lämnas kvar. Ja, men det är väl skrämpelspropaganda, säger någon då. Jag säger det till Jesus, då får du tala med honom om det. Det är vad Jesus har sagt, när skyn brister så blir det världens största skilsmässa över hela världen. Och det ska vi varna för. Och det ska vi verka för. Att människor är med och lyfts upp Herren till mötes. För han kommer snart. Ja, det tror man ju inte på. Det finns pastorer som talar om flera hundra år. Ja, då har man ju inte förstått någonting utav tidens tecken. Och det är ju inte undra på. De yngre pastorerna predikar aldrig det. För det är ett ämne som har tryckts tillbaka. Ja, så är det hörni. Så är lite utav den bilden. Och flera exempel skulle kunna naturligtvis ges här. Men jag tror att det får vara bra. Nu har det gått ungefär en timme. Inte för att jag bunden med en timme. Men hade ni sagt predika två timmar, hade jag gjort det. Ja. Martin Lloyd-Jones, han låg på strax under en timme. Men i dessa körschema som nu finns i församlingarna. Det ska allt vara avklarat till klockan 12 om man börjar 11. En timme, helst lite kortare. Och absolut inte över 10 minuter över en timme. Hitta församlingar som har mer, det heter ju inte möten utan gudstjänster, så kan man ju ana att det finns hopp. Läs väckelsehistorien. De predikade ju faktiskt i flera timmar. Ja. Nej, vi är inte intresserade, vi vill hem, vi måste hem till det och det och det och det. Ja. 10 minuters predikningar. Det är den enda gudstjänsten som medelkristen går på, så är det gudstjänsten. Och då ligger predikan på 10, kanske 15 minuter. Och jag vet någon som hade 8 minuters predikningar. Ja, hur mycket är det att leva på en hel vecka? Andlig spis. Man hinner ju inte ens börja med inledningen till sin predikan på de minuterna. Ni förstår att det är ju andliga skelett, om man säger så, som vi får i våra församlingar när man inte får bibelundervisning. Vi har ju bibelstudium också här. Men kolla i alla predikoturer hur många som har bibelstudium. Ja, de är lätt räknade om det går att hitta någon. Ja, då så har vi fått en bild här utav läget. Den var inte munter. Men för min del så ser jag detta bara som en sporre. Att jag är född i rätt tid. Jag vill predika och verka nu. Därför att nu är det de största behoven. Och när det är så stora behov, då är det härligt att få vara med och skyffla in Guds ord. Underbart, för då vet man att här är det inte någon församling i regel som står i brand och som lever i väckelse och allting. Utan här behövs det förändring. Ja, och se det som en utmaning. Vi är i världens kanske mest sekulariserade land. Vi behöver inte skicka ut missionärer. Vi behöver få hit missionärerna till vårt land, hörni. Vi behöver få hit missionärer. Därför att jag hör ibland levande predikningar och någonting som har sagt någonting. Och många gånger så är det faktiskt ingen svensk, utan då har man haft besök av någon som kommer utifrån eller född. Vi har ju många invandrare som har fött fram ett välsignat budskap. Det svenska normala, det är lagom. Ni vet, lagom, det finns ju inte i något annat språk. Men det har blivit den svenska beteckningen på tillståndet. Lagom. Det ska vara lagom. Det ska vara lagom. Har ni hört? Skriv istället. Det ska vara ljumt. För det är precis samma sak. Lagom och ljumt. Varken för varmt eller för kallt. Ja, tänk om någon är hängiven och reser sig upp i mötena och tänker inte på några körscheman och prisar Jesus, halleluja, för att han har blivit frälst. Ja, man skulle ju, ja, man vill ju inte ha det. Och så vänder sig alla. Men vad är det för en? Här har vi fått in en fanatiker. Då är man fanatiker, kallar man det, när man är hängiven. Då är man fanatiker. Ni kan ju förstå själv hur sjukt det har blivit. Och vi skulle väl önska att vi allesammans prisade Gud och var i en andlig hänryckning. Se upp för fanatiker som sådär. Jag raljerar inte, jag bara säger att så är det. Då blir man fanatiker. Det var en pastor, jag tar ett exempel till. Han stod fram i en pastorsamling. Jag tror på den här boken, att den är Guds ord, helt och hållet. Då kom det en debattartikel sedan, ifrån ett namn som ni skulle känna igen. När han sa detta, det är att vara fundamentalist. Tack och lov för att vara fundamentalist och ha det här som fundament. Men då blev han bespottad. Vi skulle väl önska att alla tror på Guds ord. Fundamentalist, fanatiker. Det säger någonting om dem som inte är fundamentalister eller fanatiker. Utan det säger om dem, något om dem som säger så. Det säger om hur fel man kan bli. Men nu vill vi rätta till detta. Och det kan vi inte göra i egen kraft, utan måste ske i den heliga andes kraft. Därför inbjuder vi den heliga ande. Och därför inbjuder vi också. Många tittar ju via kanaler här. Då inbjuder vi dig till frälsning. För här är det många som är ofrälsta som lyssnar här. För man vågar inte gå till församlingarna. För då är det nästan en bekännelse om man går in där. Men du som är ofrälst, du ska inte bli nedslagen, utan du ska veta att Jesus kallar på dig här ikväll. Han kallar på dig för att bli en lärjunge som är med och medverkar till en förändring. Tack och lov, och Gud vill använda dig. Så fort du bara tar emot honom och ställer dig på hans sida, så har han uppgifter, och då finner ditt liv mål och mening. För det finns bara en sån tomhet i den här världen. Och det skriver Paulus i ett av breven här i Bibeln. Han har frälst och räddat er undan det meningslösa liv som ni levde. Ja, och det är så många meningslösa liv som levs i det här landet. Men nu vill han frälsa dig ifrån detta meningslösa liv. Du tycker det är ju så meningslöst allting. Ja, utan Gud är det meningslöst. Men nu ska du få mening i ditt liv. Du ska få motta rening ifrån synden. Käre Jesus. Åh, tänk, förstår du, att du får in Guds heliga ande i ditt liv. Då är du aldrig ensam. Många lider ju av ensamhet. Sverige är väl det mest ensamma landet där medborgarna i kanske världen. I Stockholm så finns det väl inte motsvarighet till ensamhet i hela världen faktiskt. Ja, ensamheten, den löses ju också där när du har Jesus. Där kan du tala med honom om du så vaknar mitt i natten. Om du har bekymmer eller bara vill tacka honom. Ja, vilken inbjudan till Jesus här. Och vilken stor inbjudan det är. Så tag emot Jesus. Hör av dig, hör av dig, hör av dig, säger jag. Och så vi får gratulera dig. Tala med dig. Det är så härligt. Jag ringde någon nyfrälst nu. Oj, oj, oj. Jag bara talar med nyfrälst. Då känner man att det är förnyande. Så vi vill tala med dig. Ja, nu ska vi avsluta i alla fall. Vi ska knäppa våra händer här med den här inbjudan. Både till Jesus och till en andlig förnyelse som vi behöver. Och framförallt så behöver vi göra upp med ljumhet. Vi behöver säga oss av med ljumheten. För den är som den vill bara klistra sig på oss. Ljum, det är inte svårt att bli. Det är absolut inga svårigheter. Och är du i en ljum omgivning så är det ju precis så som man sänker ner ett föremål i ett ljumt vatten. Så blir också det ljumt även om det har varit varmt. Men nu vill vi ha varma församlingar, vi vill ha varm gemenskap, vi vill ha varma hjärtan. Det är det som Jesus frågar efter. Varm. Inte alternativen kall eller ljum, utan varm är det enda. Och vi ber en kort bön. Jag hade tänkt först att vi skulle avsäga oss gemensamt i en bön. Ljumhetens ande. Men det kan man inte göra faktiskt, kommer jag på. Så att säga kollektivt. Utan det måste ske individuellt. Var och en måste göra det. Och därför så får vi knäppa våra händer och bedja här. Vill du ha hjälp i förbön? Avsäga dig ljumheten, så är du välkommen fram här. Nu i slutet när vi sedan kommer att sjunga här. Men framför allt, handla nu. För det är Herrens budskap till oss i den sista tidens församling. Och det är ett allvarligt budskap. Det får bli slut på det här ytliga, glattiga. Det finns inte behov av detta. Det här ytligheten och underhållningen. Där finns det hur många kanaler som helst. Det attraherar inte folk. De är så trötta på det här. De vill ha ett alternativ i församlingen. De vill ha Guds helighet och andlighet. Amen. Tack och lov. Och tack, käre Gud i himmelen. För att du vill någonting. Vi har fått lyssna till ditt tal. Herre, vi ber om förlåtelse som enskilda och vi ber om förlåtelse så som församlingar för att vi har försummat, Herre, så mycket och vi har blivit så ljumma. Gud, genom Jesu namn, helige Ande, kom oss till hjälp till en förändring. Vi känner oss väldigt svaga. För att kunna förändra oss själva. Nästan som vi skulle lyfta oss själva i håret. Det går ju inte. Men din helige ande vill nu flytta in och värma vår ande och våra hjärtan. Och Herre, vi ber om detta. Vi ber om denna andliga värme. Vi ber att du ska stadfästa ordet. Du ska hålla efter möte. Herre, både dag och natt. Till dess du har fått oss dit du vill. Herre, jag ber dig bara, ske din vilja i våra liv, i mitt och dem som har hört budskap. Ty den är den bästa och du vill låta den ske. I Jesu namn. Amen.